Ja, hjärtligt välkomna. Det här är P1 Debatt. Det är helt fantastiskt att vara tillbaka. Vi är här på Kulturhuset Stadsteatern. Vi har en helt otrolig panel som ni alldeles snart ska få lyssna på. Det är forskare, det är människor som har varit hemlösa, det är författare, det är människorättsaktivister, det är stora tänkare och det är människor som har erfarenhet av den fria rörligheten. Idag talar vi om EU för att om 21 dagar då går vi till val. Vi ska välja 28 medlemsländer. Länder ska välja 751 ledamöter till EU-parlamentet. Och idag ska vi tala om EUs främsta grundprincip, den fria rörligheten. Inte för kapital, varor och tjänster, utan för människor. Så frågan är, hur mycket fri rörlighet tål EU? En majoritet av svenskarna, 76%, enligt EU-kommissionen är för fri rörlighet. Men i takt att invånare från medlemsländer i öst börjar tigga på svenska gator har allt fler börjat ifrågasätta den fria rörligheten. Det ska vi tala mer om idag. Men jag skulle vilja starta den här sändningen med att välkomna Moa Svahn, programledare och ståuppkomiker, som ska få dela med sig av sina egna formuleringar. Och innan du får grönt ljus, Moa Svahn, så skulle jag vilja be publiken, för ni i publiken, ni där hemma eller ni här, alla är lika delaktiga i P1 Debatt. Det är bara twittra, facebooka, instagramma, ni vet, hashtaggen är P1 Debatt. Det är så himla enkelt. Skriv vad ni vill. Jag kommer att ta upp era frågor och synpunkter. Så nu, Moa Svahn, ordet är ditt.
Tack så jättemycket, Alexandra. Och vad roligt att vara här. Jag är ju lite av en stand-up-komiker. Tack så mycket. Så jag går ju jättemycket igång på de här applåderna, men framförallt så är jag ju väldigt lättflörtad, vilket gör att när Alexandra Pascalido ringer och säger så här: hej, du är stand-up-komiker, vill du ha världens svåraste jobb? Vad roligt debattprogram, så tänker jag. Aldrig i livet, men jag älskar dig. Jag gör vad som helst för dig. Och så har jag liksom ända sedan det som ringde förra veckan, jag liksom drömt drömmar om, där hon liksom är som en gudinna liksom, när jag kommer in som Justin Bieber och bara tillber henne. And I was like, baby, 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 hon svarar mig, just call me a survivor, have to be a fighter. Och jag säger, I can be a fighter, I can be anything for you. Because I'm Justin Bieber. Nej, men gör inte det. Jag ser ju här att medelåldern här är högre än på ett dagis. Så att då vill jag också bara förklara för er att Justin Bieber är en kanadensisk popstjärna från Kanada. Och när jag är ute och promenerar, jag har liksom, nu har jag kavaj på mig och sådär. Så att när jag är ute och går så tänker folk så här, är det en 17-årig kille eller är det Justin Bieber som är här och promenerar? Så händer väl ibland att folk skriker efter mig på gatan och sa, Justin Bieber! Och så säger jag, nej, det är lugnt, det är bara Gustav Fridolin, fast lite yngre och snyggare. Ibland blir jag kallad för Ulrik Munter också, men det är en helt annan grej. Och vad gör jag här då? Jag tänkte så här, fri rörlighet, vad kan jag säga om det? Och jag skulle vilja dela med mig av en speciell klubb som jag tillhör. Det heter Vi som ändå klarar oss när vi har glömt passet-klubben! För det är det som är den fria rörligheten. Man tänker så här, okej, men nu är vi med i Schengen, vi är med i EU och då är det så här, man behöver inget pass, man kan resa i EU om man är EU-medborgare. Men jag kan ju ändå liksom komma in var som helst ändå, tänker jag. Jag har ju det här självförtroendet. Jag är ju van vid att glida in på nattklubb liksom. Ni vet, om man tar på sig en cool keps, kommer dit, dörrvakten säger, ursäkta, det är fullt här, du får inte komma in. Jag bara, ursäkta mig, du såg inte mitt hår. Av med kepsen. De bara, ursäkta mig, den där blonda kalufsen. Välkommen, tjena. Ha så kul. Jag kan säga så här, jag blir nästan aldrig stoppad av polisen. Och om jag blir stoppad av polisen så är det liksom, då är det något väldigt konstigt. Det är inte så att de stoppar mig och bara så här, hallå, hallå, i bilen. Blond kalufs, kan du verkligen äga en bil? Jag vill se papper på det här. Det händer inte särskilt ofta om man har blond kalufs. Utan då är det mer så här, jag är helt säker på att det där är din bil. Jag, liksom, min blond kalufs äger liksom bara den 100 stycken bilar. Så himla bra är det att ha en blond kalufs. En gång så fick jag hårfärg när jag var 11 år, såhär, lila. Och då tänkte jag, jag tror att jag just nu har insett att min identitet sitter i det blonda håret. Aldrig i livet att jag färgar håret lila. Och det är helt sant. Och upp till bevis var när jag faktiskt skulle åka till London, som ju liksom England och Storbritannien är så här, EU, oh we don't like that because it's French and we're not French. Så de har ju liksom sagt nej till väldigt mycket. Så åker man till Storbritannien måste man ändå visa pass för dem. Så, we're British, you need a passport because we're British. Så då kommer man dit. Ja, men de är så här speciella. Kommer ni ihåg galna kosjukan? Jag var i Storbritannien då. Då var det så här, i Sverige var det så här, svenskt kött, köp det, det gjorde man. Så åker jag till Storbritannien, de bara, British meat. Man bara, fast det är ju ni som har spridit sjukdomen. De bara, yes we know and that's why we know it and ours is better. Så jag åker i alla fall dit och gör den här extremt klantiga grejen och glömmer mitt pass på planet. Så jag går ut ur planet, de stänger dörren bakom mig. Så ska jag gå in i landet och är så här, shit, shit, shit. Jag har inget pass. Jag kan inte gå igenom passkontrollen. Så jag går tillbaka, planet är borta. Jag ska försöka gå genom transit för att komma till någon sån här flygbolagskontor. Och de bara så här, no, no, you need a boardingkort. Jag bara, jag har inget boardingkort. Jag står fast i så här, ingenting. Jag kommer ingenstans. Får panik, ringer min fru och bara, jag är fast, jag har inget pass, jag glömde det. Och hon bara, du är blond. Sluta lipa. Så jag börjar liksom tänka så här, ja, men det kanske funkar. Så jag går till security-vakten och bara, hello, I'm from Sweden. And look at me. And I need to really go here because I don't have passport. Och de bara, okej, okej. Du kan gå igenom. Så jag kommer igenom säkerhetskontrollen in i transit trots att jag inte har någonting där att göra. Bara för att jag var, ja, väldigt söt och gullig och grät. Sen så när jag kommer fram till gaten, för mitt plan har liksom flyttat på sig. När jag kommer fram till den nya gaten och jag bara så här, yes, I'm here now. Jag ska ha mitt pass tillbaka. Tack så mycket. Då står en man där och kollar på mig och bara, how did you get here? Jag gick hit. Hallå, ge mig mitt pass. Han bara, you are a major security breach right now. För jag hade ingenting där att göra. Och det var lite då jag kände så här, shit, jag och min blonda kalufs, alltså, vi kan göra vad som helst. Vi är en säkerhetsrisk. Så när jag kom hem och den kvällen låg i min säng, kläppade jag mitt hår lite extra mycket och sa, tillsammans så kan vi göra precis vad vi vill. Tack så jättemycket.
Tack så mycket Moa Svan. Tusen tack för denna intressanta och tankeväckande inledning. Det här är PET-debatt. Hur mycket fri rörlighet tål egentligen EU? Det är frågan som vi ska diskutera idag. Och vem är bättre att inleda det här programmet än en människa som har ägnat sitt liv åt att arbeta med mänskliga rättigheter och som har också varit kommissionär för mänskliga rättigheter, Europarådets kommissionär. Jag talar givetvis om Thomas Hammarberg. Välkommen hit Thomas. Du ska få en mikrofon ska du få och du ska också få tillfället att tala om vad är egentligen den här fria rörligheten och är alla lika fria?
Alla är inte lika fria. Men det här begreppet var ju liksom en grundpelare när EU började utveckla sig och det stämplades fast redan i början på 50-talet. Det skulle vara fri rörlighet av kapital, varor, tjänster och arbetskraft. Så det började som ett begrepp som skulle säkerställa att man kunde få jobb i andra länder, att man skulle kunna röra sig fritt. Och sen när det där begreppet vidgas lite så gäller det inte bara de som är arbetssökande utan studenter och andra också. Så det här är nog den kanske viktigaste delen tycker jag utav det här Europa-projektet som vi pratar om. Men sen har det varit problem och det är väl det vi ska diskutera.
Och vilket anser du har varit problemen med den fria rörligheten?
Att regeringarna i de olika länderna inte riktigt har trott på den. Man har sett hinder. Man har fått, tycker man, en risk att folk har kommit som man inte vill ha på sitt territorium. Så man har varit skeptisk helt enkelt.
Ja. Så vilka är det man inte har velat ha?
De som kan söka socialbidrag. De som är annorlunda. Det var ett väldigt intressant tal som den brittiske premiärministern Cameron höll i november i år. Där han sa att okej för den fria rörligheten, men är det så att man tigger på våra gator eller att man ligger och sover på parkbänkar eller på andra offentliga platser, då kommer vi att arrestera de personerna, deportera dem och förvägra dem att komma tillbaka inom 12 månader. Och det var då en signal till en opinion i Storbritannien som är mer och mer skeptisk mot den här tanken på att alla ska få röra sig fritt inom Europa-blocket. Mm.
Men de tankegångarna har ju förekommit även på andra håll och även tidigare. Jag tänker på uttrycket social turism. Jag tänker på välfärdsturism och så vidare. Men vad tänker du om ett uttalande som detta då av Cameron?
att det sprider fördomar emot andra människor. Det är ett sätt att egentligen främja främlingsfientlighet. Och det är särskilt synd att det används i en diskussion om det som skulle vara motmedlet mot främlingsfientlighet, nämligen att vi skulle få röra oss mer fritt över gränserna.
Mm. Men har den fria rörligheten framförallt liksom, delat in människor i ett A- och ett B-lag? Har det varit en ynnest och ett privilegium för de högutbildade, de som har haft förmånen att ha kanske både liksom kapital och... Ja.
Jo, så har det blivit. De som har haft utbildning och de som har varit attraktiva på den lokala arbetsmarknaden, de har inte haft några som helst problem. Utan det är de som ses som en risk när det gäller att söka sociala bidrag, och de som överhuvudtaget inte anses kunna bidra till det land dit de kommer, det är de som har stängts ut i praktiken också i allt för stor utsträckning. Mm.
Tack så mycket. Vi ska få träffa Andrea Wesslén. Andrea, du är 27 år gammal och du har studerat i Skottland i 4 år och arbetat i Italien. Du tillhör ju en av dem som faktiskt har gynnats av den fria rörligheten.
Absolut.
Berätta om den erfarenheten.
Jag har gynnats så mycket av den fria rörligheten att jag var tvungen att skriva en fusklapp för att komma ihåg alla sätt som jag har gynnats av den på.
Du var ju Erasmus-student, eller hur? Det var jag också.
Nej, jag var heltidsstudent. Så
du valde helt enkelt att studera ett annat EU-land?
Precis, i 4 år. Och det var helt enormt för mig. Det innebar liksom att träffa en annan sorts människor. Jag fick plugga på ett universitet som är topprankat i världen i det jag ville studera, vilket liksom inte fanns i Sverige. Och det, förutom det, så är det, alltså, socialt var det också helt enormt. Jag träffade ju massa människor från olika delar av EU, utanför EU också. Alltså, det är man växer mycket.
Mm. Vad var skillnaden mellan er studenter som var från EU-länder gentemot de studenter som var utanför EU?
Ja, så studenterna från EU-länderna de behövde inte betala terminsavgifter. Medan en av mina bästa kompisar som jag bodde med hela tiden är ryska. Och hon fick betala så kallade international fees. Så det är liksom massa tusen pund varje år. Så mer än en gång så var hon orolig för att hon inte skulle kunna slutföra sina studier. För att hennes mamma blev av med jobbet till exempel. Och då var det liksom nästan kört. Men så lyckades hon få ihop det genom att jobba jättemycket vid sidan av sina studier.
Mm, mm. Men vi ser ju också att du lever också ett liv. Du lever tillsammans med en kille som kommer ifrån Skottland, som du träffade under dina studier. Du har sommarjobbat i Italien. Alltså, vi ser ett Europa där gränserna och trösklarna har slipats ner.
Mm. Det är jätteroligt. Mm. Det är jättemycket roligare, tycker jag. Mm.
Och hur har det berikat dig? På vilket sätt har det förändrat ditt liv?
På alla möjliga sätt. Jag har ju, som du sa, min pojkvän har ju kunnat flytta hit. Och det har ju varit väldigt kul. Mm.
Det förstår vi verkligen. Ja. Tack så länge. Jag tänker, Marie Wedin, du är ordförande för Läkarförbundet. Du är specialist i ortopedi på Helsingborgs lasarett en dag i veckan. Ja. Ja, och hur har den fria rörligheten påverkat läkarkåren? Jag vet att väldigt många läkare också de senaste åren i och med eurokrisen har flyttat till Sverige. Jag har träffat flera grekiska landslemmen bland annat när jag har sökt vård själv.
Nej, men absolut. Medicin är en bra kunskap att resa med. Läkare är ett internationellt arbete, och den här möjligheten att söka arbete inom EU har ju gjort att uppskattningsvis 15% av svenska läkarkåren kommer från länder inom EU. Ytterligare 10% kommer från länder utanför EU/EES. Men sammantaget så är en fjärdedel av läkarkåren i Sverige kommer från länder utanför Sverige.
Oj, en fjärdedel av svenska läkarkåren är alltså... Ja, det är en enorm etnisk mångfald, kan man säga.
Absolut, och det är också en stor mängd svenska läkare som befinner sig i andra länder. Och det här utbytet mellan länder och mellan olika sätt att se på kunskap är av otroligt stor nytta för vår medicinska specialitet.
Mm. Men jag tänker också, alltså, vad rent konkret då? Alltså, behöver verkligen så här många läkare?
Ja, vi har ju den största läkartätheten i bland de största i världen. Och vi har, men vi har ju också en läkarbrist inom många specialiteter, och det är ju inte så att de svenska patienterna tycker att de får träffa för många läkare för ofta, utan vi behöver många fler, och vi behöver framförallt läkare med kunskap om den delen av befolkningen som inte tänker precis som infödda svenskar gör. Och det är ett stort,
men hur menar du då att man ska matcha de olika...
Ja, vi behöver, vad ska vi säga, kulturell kunskap, kompetens inom läkarkåren. Det är inte så hemskt enkelt att förstå hur man vill uttrycka sin oro eller sin smärta eller vad man egentligen, ja, vad man vill ha för hjälp, och på vilket sätt som man som läkare kan hjälpa folk från andra länder. Det här behövs jättemycket sån kunskap, och det blir ju lättare om vi har läkare bland oss som kan förklara det här och visa det här.
Så det här är ingen, att det kommer fler läkare från andra EU-länder till Sverige innebär alltså inte att de svenska läkarna på något sätt hamnar på undantag, eller att de hamnar, ja, att de får,
nej. Det, nej, så har vi, det har vi absolut inte sett under de här åren, utan tvärtom, det är ju verkligen vinna-vinna lösning det här med EU. Mm. Och det enda möjligtvis som vi har problem med fortfarande, det är att de läkare som kommer in från länder utanför EU är, de har rätt lång tid innan de kan komma och börja tjänstgöra som läkare. Det tar minst 4 år för dem att komma in i systemet. Och det är ett slags onödigt slöseri med läkararbetskraft, tycker vi.
Mm. För att det finns sån kompetens som inte direkt...
Ja, ja, behoven finns också. Mm.
Så där ser vi den enorma skillnaden. Hur gynnad man är om man är EU-medborgare.
Absolut. Mm. Och det finns ingen väg tillbaka. Mm. Tycker vi i alla fall.
Men du talar om den fria rörligheten för läkare. Jag tänker också på den fria rörligheten för patienterna.
Ja, det är ju nästa sak. Och nu har ju svenska patienter, ja, det kanske är från fler länder, men jag är bara säker på det här. Men svenska patienter har rätt att söka vård utomlands, den vård som ges i Sverige. Och vill man ha förhandsbesked så ska man vända sig till Försäkringskassan, men även utan förhandsbesked kan man få ersättning för vården när man kommer hem. Och det, där är det inte många patienter som tänker på det än, och man har inte fått in de rutinerna, men det är ju nästa stora steg i att liksom öka upp möjligheterna och bredda kompetensen.
Mm. Så det betyder alltså att svenska patienter helt enkelt kan söka vård i Grekland, Polen, Italien eller andra länder?
Absolut.
Mm. Att det är lika enkelt som det. Vi har faktiskt Joanna Ahlqvist också som är här. Du är läkare, kom hit 1999 som utbytesstudent och har stannat. Berätta, vad är svårigheten när det gäller att arbeta som läkare i Sverige?
Ja, nu har vi hört en del negativa saker om England här från Thomas. Men jag är engelska och väldigt mycket för den fria rörligheten. Jag kom till Sverige 99 som utbytesstudent, som en del av den Erasmus-programmet som främjar akademikers möjlighet att nå ut till andra länder och till crosskulturell interaktion. Och jag blev så tagen av Sverige och av en man särskilt att då bestämde jag mig för att komma tillbaka. Och vi gifte oss så småningom och jag gjorde en 3 månaders språkkurs på Folkuniversitet. Och sen var det bara att slänga sig in i första jobbet på en geriatrikmottagning.
Du jobbar på Nyköpings lasarett.
Och nu har jag varit här i nästan 15 år och nu jobbar jag i Nyköping som radiolog och gör min specialisttjänstgöring där.
Mm. Och du har ju flera kollegor som också kommer från andra EU-länder, ska vi säga.
Ja, vi är bara 11 läkare på min avdelning, och vilka det är 2 polacker, en man från Spanien och mig själv. Och sen har vi behov av vikarier utöver det. Så det är absolut inte så att svenska läkare trängas undan. Vi är glada för alla EU-läkare som tar sig hit och fyller upp shore-linjerna.
Mm. Men du, när vi pratade innan så sa du att det är mycket bättre att arbeta i Sverige och bo och arbeta i Sverige, att man får en mycket bättre livskvalitet. Men vad har svårigheten varit med att byta land?
Det är en stor anpassningsarbete, och nu som sagt, det här är 15 år sedan jag kom hit först, och nu känner jag att jag har genomgått hela den här processen och kommit fram på något sätt. Den kulturella skillnaden finns där och man handskas med dem hela tiden. Folk är ganska otydliga här i sitt budskap och kommunikation jämfört med England. Och även om den engelska kulturen och svenska kulturen ligger väldigt nära varann, det är fortfarande så att jag har blivit rättad till exempel och inte förstått att någon försöker säga åt mig att jag gör fel. Och jag tänker att det får mig att tänka hur svårt det måste vara om man verkligen kommer från ett annat land som är väldigt annorlunda kulturellt från Sverige. Och sen kämpar man med språket förstås hela tiden. Det blir en osäkerhet varje gång man öppnar munnen. Är det en eller ett? Jag kommer inte ihåg hur det är nu.
Men språkförbistringar är nog en vardag i den fria rörlighetens Europa och EU, där människor faktiskt kan röra sig fritt. Och jag tror inte att det är ett större problem att man kanske blandar ihop en och ett. Men jag tänker på Fredrik Segerfeldt. Du är ett liberal debattör, du har varit idéproducent på Timbro och skrivit bland annat Migrationens kraft. Därför behöver vi öppna gränser. Du är ju för öppna gränser i världen, inte bara inom EU, va?
Just det.
Hur ser du? Berätta om hur du ser på EUs grundprincip.
Ja, men alltså, för det första måste man komma ihåg vad en gräns är. Jo, det är en uniformerad person med ett vapen som...
Vi har en sån här, han kommer upp alldeles strax på scen. Vi har en polis.
Så, med taggtråd där man förhindrar människor att röra sig. Och det är ju en stor inskränkning i människans frihet. Det är att man inte kan röra sig vart man vill. Om man tog bort de hindren så skulle ju människan vara mycket friare. Dessutom skulle det vara bra för ekonomin och alltihop. Så att, och jag är för, i min drömvärld så skulle alla människor få bestämma exakt var de vill bo.
Men är det en drömvärld? Är detta en utopi? Eller liksom, ja, det är klart, går den faktiskt att förverkliga, tror du?
Nej, det är klart en utopi. Jag menar, så som det ser ut idag. Men vi har ju rört oss åt det hållet i alla fall. Det blir ju ökad rörlighet i Europa och på en del andra ställen också. Sker det ju integration. Nej, men så att jag tycker att det är en väldigt bra frihetsfråga, människans rörlighet.
Hur tänker du kring den sociala turismen som vissa hävdar, vissa talar om? Alltså, tycker du överhuvudtaget att vi ska ha, att alla människor inom EU faktiskt ska ha tillgång till sociala skyddsnät?
Alltså, den här, det har varit mycket skrämselpropaganda, en del från populister och en del från riktiga politiker som ändå spelar på populiststrängar. Det var allt ifrån Göran Persson till Cameron i Storbritannien, både till höger och vänster. Va? Det visar sig att det har inte varit någon social turism, utan skrämselpropaganda har ju varit just skrämselpropaganda. Det är Joakim forskning som har visat. Det finns också andra.
Joakim Ruist som är forskare som vi alldeles strax ska få
precis,
höra.
Men det finns också tysk effekterna. Forskning och brittisk forskning som har kommit fram till exakt samma sak som Joakim, nämligen att det finns ingen nettokostnad. Så att det har varit mycket, och jag tycker det är väldigt...
Men okej, så skrämselpropagandan gäller inte. Men jag har förstått saken rätt, så menar du att vi inte ens behöver vara rädda att det kommer väldigt många fattiga människor eller hemlösa eller marginaliserade människor, utan att vi ska faktiskt låta människor klara sig på något slags existensminimum. Hur ska vi tänka egentligen enligt dig?
Ja, men man får skilja på, tror jag, den globala migrationen och rörligheten inom EU. Det är två olika saker. Jag var i höstas i södra Spanien och åkte över till Marocko. Där är vattnet däremellan lika långt som mellan Malmö och Köpenhamn. Och man ser liksom, det ena är Afrika och det andra är liksom Europa. Och skillnaden i levnadsstandard är enorm mellan Marocko och Spanien. Och det är väldigt, väldigt många människor som vill ta sig dit. Men det kan de inte. De kan inte ta sig in i Europa och därför drunknar de på havet. Va? Så att Europa har liksom en ökad inrörlighet, men det blir allt svårare att ta sig in i Europa från utanför Europa.
Det är det här som många väljer att kalla för fästning Europa.
Precis.
Och David Kviström, han talar om gated community, att Europa har blivit som gated community. Och vi ska tala mer om detta alldeles strax. Han har skrivit en bok om det här. Men vad tycker du att man ska göra? Du är ändå liberal debattör. Du har skrivit böcker om det här. Vad tycker du man ska göra? Ska man liksom öppna gränserna mot EU? Ska den här fria rörligheten som EU har som något slags fundament utvidgas till att gälla hela världen?
Det tycker jag. Jag tycker att vem som helst som vill ska få flytta till Europa. för att dels, alltså dels är det bra av liksom frihetsskäl, men det finns också enorma välfärdsvinster att göra. Jag menar, människor kan få det 10, 20, 30 gånger bättre genom att flytta till Europa. Man kan också då undkomma, jag menar, nu sitter det ju miljontals människor som har lämnat Syrien och slakten som pågår där liksom, och måste få skydd någonstans, och då ska vi ge dem skydd. Så att vi ska både ge människor skydd som behöver det av politiska skäl, och vi ska sluta förhindra människor att komma hit och försörja sig själva.
Ska alla då också få tillgång till det svenska välfärdssystemet?
Det blir svårt att ha totalt fri rörlighet in i Europa och tillgång till välfärdssystemet. Det blir svårt.
Okej, så vad ska man göra istället då? Ska man utesluta vissa människor och säga hej, ni har inte rätt till sjukvård?
Ett förslag skulle kunna vara att man får en ingångsperiod där man får liksom, vara i Sverige ett tag tills man har börjat jobba, och sen får man komma in i systemet. Man kan inslussa in folk i systemet. Det är ett förslag, men det finns andra förslag också.
Ja, Thomas Hammarberg viftar lite, varsågod. Här får du en liten kort replik innan Daniel Suhonen ska få komma in här. Ja.
Så jag håller verkligen med om att den politik som EU för gentemot omvärlden måste man kritisera. Den är inte human. Man har byggt upp en fästning i Europa, och man har inte gjort det möjligt för verkligt starka asylskäl att göra sig hörda i Europa. Problemet har varit i diskussioner om enskilda länderna att den fria rörligheten inom Europa, Europablocket, EU, har använts som ett argument att vi kan inte ha en liberal humanitär politik gentemot omvärlden. Så här finns det en krock i argumentationen som vi måste diskutera.
Mm. För bara säga också att alltså det sättet hur den här fästningen ser ut, alltså, det finns ju spanska enklaver i Nordafrika med små territorier då, som tillhör Spanien. Då har de liksom murar, och sen är det taggtråd hängs upp som är helt rakbladsvass liksom, för att folk inte ska klättra över. Så att det är liksom extremt inhumana metoder.
Men det
finns också rapporter om
Frontex jobbar ju också på det sättet, och man bygger också murar mellan Turkiet och Grekland bland annat.
Ja, precis. Och ibland så till och med skjuter de ju på folk som kommer. Mm. Så det är ju liksom en stor skam för vår kontinent.
Mm. Daniel Suhonen, du är chefredaktör, du är debattör och författare. Jag hörde lite applåder. Varsågod. Ni är fria att applådera här. Och du är socialdemokrat. Delar du, alltså det vore lite konstigt om du gjorde det, men delar du Fredrik Segerfeldts bild? Borde alla gränser suddas ut i världen?
Ja, men det är det här som är det svåra. Alla gränser borde suddas ut. Och samtidigt är det ju, det finns ett litet men i Fredriks och andra liberalers argumentation. Och det är ju skillnaden mellan frihet och liberalism. Därför att alltså premissen för eran frihetssträvan, och människor ska få komma hit, vilket egentligen de flesta tror jag tycker och tycker är rimligt, det är ju då att de inte får del av samma välfärd, att de inte får del av socialbidrag, att de inte får del av samma arbetarskydd, att de inte får del av kollektivavtal. Och jag tycker att det där är, det kokar ner till den punkten. Alltså, tar man Greklands arbetare, de har fått liksom halverade löner. Det är klart att för väldigt många av dem, de är en del av EU. De skulle få komma hit, tycker jag, och få svenska pensioner, svensk trygghet. Men det avskyr ju, vad heter det, Timbro-högen. Därför att ni vill ju inte ens att svenska arbetare ska få de här pensionerna. Ni vill ju försämra välfärden. Liksom. Så att problemet för mig...
Då menar du att alla grekiska arbetare som har fått minimilöner på 500 euro kan komma hit?
Jag tycker det. Alltså, jag tycker att... jag vill ha frihet, men jag vill inte ha andra klassens medborgarskap. Alltså jag har ett exempel. Min pappa kom hit 1965
från
Finland, arbetarklass. Han jobbade på byggen, han jobbade som rivare, han jobbade som flyttkar. De han jobbade med, de var födda på 20-talet, 10-talet, 40-talet, 30-talet. De var nog väldigt rasistiska. De hade massa fördomar. De sa säkert saker bakom hans rygg. Men min pappa, han hade samma lön som dem. Han hade samma kod, han hade samma kollektivavtal, han var med i samma fackförening. Och det finns något i det här. Alltså, vi har ett EU-val om några veckor här, där alltså fascistgruppen kan bli andra största eller tredje största. Vi hörde på Ekot i morse, de kan bli större än Labour och Tories i Storbritannien. Alltså fascismen i Europa, rasismen...
Från
National i Frankrike. Vi har liksom, Sverigedemokraterna kan, jag vet inte vad de kan få i Sverige. Alltså vi har en våg av främlingsfientlighet. Och jag... Jag tycker att frågan om fri rörlighet och framförallt kanske också rörligheten in i EU, som är verkligen där det handlar verkligen om så att säga, flyktingstatus och rätten att migrera hit och få ett annat liv. Precis som svenskar hade fram till 30-40-talet. Vi emigrerade i 150 år från Sverige för att rädda oss, bilda bättre liv, få en framtid i Nordamerika och i andra delar av världen. Och samma rätt måste ju människor få när de kommer hit. Men nu har vi ju tack och lov skapat välfärdsstater. Och då blir ju liksom, den politiska konflikten blir ju, människor måste få komma hit. Och kraven måste minska på, så att säga, hindren måste minska. Men jag vill inte skapa en situation där människor på samma arbetsplats får olika löner, får olika välfärdsvillkor därför att de har olika etnicitet eller födda i olika länder. Jag vill inte ha en sån situation på, alltså där det här rasistiska slentrianbudskapet som var så att de kommer hit och tar våra jobb och sänker våra löner. Det får inte bli en sanning, och det håller på att bli en sanning, och det är en av grunden
för fascismen. Den här främlingsfientligheten, Daniel Solhonen, som du talar om. Det hävdas ju ibland att den faktiskt frodas och är i allra högsta grad befintlig på byggarbetsplatserna. Du som talar om byggjobbare.
Absolut, och jag jobbar på en tankesmedja som betalas av och startas av bland annat Byggnads. Och i flera förbund inom LO och även i andra centralorganisationer så finns det ju en tendens. De här människorna har ju i de här opinionsmätningarna där de ligger över 20-30% i vissa LO-förbund. Det är ofta manligt dominerade LO-förbund. Där man har en knivskarp konkurrens om jobben. Alltså det arbetare som jag har med, de är socialdemokrater, de är vänsterpartister, de är goda människor. Men de är familjeförsörjare. De har köpt en villa för 3 miljoner. De har en jättedålig A-kassa. Och så blir de av med jobbet. Och så
fruktar
sitter
de den fria rörligheten inom
ja,
EU?
Ja, absolut. Fruktar de. Den slår ju ut dem. Därför att vi har accepterat att människor i Sverige jobbar för sämre lön. Jag menar Alexandra Pascalido, det finns säkert någon annan journalist från ett annat land i EU som kan göra ditt jobb för en lägre lön. Det finns säkert någon som kan lära sig svenska.
Tror du det? Nej, det finns nog inte det.
Alla är unika. Men alltså, det är klart att då blir
du vet
förbannad.
Inte hur lite jag känner.
Men det är mycket enkelt. Om någon tar mitt jobb, då kommer jag bli förbannad.
Mm. Jag skulle vilja att Fredrik Segerfeldt svarar på dessa...
Jag vet inte var jag ska börja. Men för det första så är det så att det är inga jobb som skäls. Det är inga sänkta löner. Det finns inga belägg för den känslan som finns. Men däremot så återger Suhonen den attityd som är allt mer utspridd i arbetarrörelsen. Särskilt i LO och Socialdemokraterna. Det finns två politiska krafter i Sverige som är mot rörligheten. Det är främst Sverigedemokraterna, men det är också Socialdemokraterna och LO. De spelar hela tiden på de här fördomarna. Och rädslan för den främmande som kommer och tar jobben från dem. Och det är obehagligt att se. Det finns till och med kandidater till Europaparlamentet som står högt upp på Socialdemokraternas lista som går till val på att minska den fria rörligheten. Och det är just de fackföreningar som Suhonen arbetar för. Och jag tycker det är oerhört problematiskt. Men sen, du pratade flera punkter, så jag hoppas jag får...
Ja, men du får, ja, absolut. Du får en punkt till och sen får Daniel också komma in.
Jo, men... En människa.
Nej, men jag menar, det enda jag ville säga, det finns väl ändå bevis för att den fria rörligheten i vissa fall faktiskt har liksom tärt på arbetsrätten till exempel. Och det ska vi prata om alldeles strax. Varsågod Fredrik.
Ja, men i Sverige gäller svensk lag och svensk arbetsrätt gäller i Sverige. Konsekvensen, om man struntar i EU-frågan och tar liksom arbetsmigration generellt. Någon som idag tjänar 100 spänn i månaden eller 200 spänn i månaden och som kommer hit och jobbar för 10 000 får det ju mångdubbelt mycket bättre. Det är då justerat för prisskillnaden mellan länder. Man får det alltså 20 gånger bättre. Även om man får det sämre än de som är i Sverige idag. Så alternativet till när Daniel säger så här att de måste ha exakt lika mycket som svensk kollektivavtal. Det blir att de lever kvar i sitt hemland för 100 spänn. Så alternativet är inte liksom... Utan alternativet är 10 000 eller 100, inte 20 000.
Fredrik, alternativet som inte ens du har i ditt huvud, det är att de kommer hit och får samma lön som en svensk byggnadsarbetare, en svensk långtradarchaffis, handelsbeträde, tankesmed eller skribent.
De flesta har inte det humankapital som det heter.
Nej, men det finns
fri rörlighet från Afrika. har det funnits nu i Sverige. Alla afrikaner som får ett jobb i Sverige får komma hit. Givet att man producerar då lika mycket som enligt kollektivavtalet. Det är 300.
Men då
har ju en hel kontinent som har möjlighet att få det 20 gånger bättre i Sverige.
Då är det ju ett klassamhälle som du vill skapa. Ett hårdare klassamhälle
är ju att de är kvar i Afrika. Det kan omöjligen vara bättre att leva på 100 spänn i Afrika än 10 000 i Sverige.
Men det handlar ju om, det blir en social situation. Man bakar en limpa av fascism och främlingsfientlighet och förlorare.
När man tar att människor tiodubblar sin inkomst.
Nej, att människor får komma hit, det vill jag. Det vill de här fackföreningarna.
Det vill inte alls.
Jo, det vill de. De vill att de ska komma hit. Men de vill inte att de ska komma hit och putta bort någon som redan finns i Sverige. Det är ju liksom inte, det kan ju inte vara en human lösning. Alternativet måste ju vara att den här personen kommer hit, får ett jobb, får ett bra välfärd, får ett bra, en bra lön. Och jag menar, inom kollektivavtal, det är ju så att det finns ju en lägsta nivå i kollektivavtal. Sen ligger ju väldigt många då som är här och alltså, svenska arbetare etablerade, de ligger ju ofta högre. Det finns ju en rörlighet i kollektivavtalet. Men det du vill och ni vill, det är ju att helt slå sönder kollektivavtalet. Ni vill ju att människor ska komma hit och ta med sig sin rumänska lön, eller sin spanska lön, eller sin nigerianska lön. Kanske dubbla den då. Men varför inte ge dem riktig lön? Jag tycker gärna fri invandring, men först så att säga, inte andra klassens medborgarskap. Du vill ju ha andra klassens medborgarskap.
Låt det är det Fredrik som är förredande. Fredrik Segerfeldt får svara kort innan jag ska släppa in här den objektiva vetenskapens röst.
Den andra klassen är att bo i Afrika istället för Europa. Det är det som är den stora skillnaden.
Men det här är ju väldigt intressant. Därför att det är ju, vi lever i en ojämlik värld.
Alltså, och sen så är det så att jag är inte Timbro, det finns ingen ny, jag står bara för mig själv.
Ja, precis. Och det gör jag också idag.
Vad fint. Men det är ju så, och det är vi väldigt glada
för.
Som
aldrig, det är ju väldigt intressant att du som aldrig bryr dig om jämlikhet eller ojämlikhet
någonstans.
Ja, precis. Men du är jäkligt intresserad av att, vad heter det, att
utjämna. Att människor ska få det 10 gånger bättre.
Absolut, det vill jag
global
också.
Utjämning men, mycket viktigare. Global utjämning är mycket, mycket viktigare än de extremt små skillnaderna.
Men vad tar du för ansvar för den fascism som växer i Europa
fascismen
just nu?
Fascismen har inte med rörligheten att göra. Det är de länderna. Titta här nu, vilka är länder som har gått bra? Jo, Danmark, Holland.
De har ingen fascism.
Ja, men de går ju bra. Det är där fascismen växer. De länder som har kris. Spanien har ingen fascism.
Nej. Men jag tror inte heller.
Det handlar ju om rädsla.
Men hörni, vi ska gå vidare. Vi återkommer. Det här är väldigt viktiga ämnen. Vi ska släppa ideologin en liten stund och tala med David Kviström, journalist och författare som de senaste 10 åren har studerat och skrivit om migration och flykt. Och du skrev en bok som heter Nyttiga människor. Och i veckan skrev du i Dagens Nyheter om att Europa är en gated community. Vad menar du med det?
Jo, jag skrev den artikeln för att ofta hävdas det ju att Europa är en fästning. Och man ser på gränsen som en slags säkerhetsbarriär emot människor. Men tittar man på siffrorna på inpasseringar så det där stämmer inte riktigt. De legala inpasseringarna, utpasseringarna till Europa är ungefär 125 miljoner. Och de illegala gränspassagerna, ofta flyktingar då som vill söka asyl, de är 100 000 enligt Frontex, runt där. Va? Och sen så finns det ett mörkertal. Jag var på Lampedusa precis efter katastroferna i oktober. Och jag såg liksäckarna som transporterades in till hamnen. Och inför det här bokarbetet så i det lilla så blev jag också, jag funderade på vilka grupper som jag inte hade berört, som jag inte hade skrivit om under de här 10 åren. Och jag såg att det var tiggarna. Så att jag har skrivit mycket om det i den här nya boken.
Mm. Och tiggare, och vi ska tala om de romska tiggarna
och
efter.
Det finns en beröringspunkt där om, för att komma till detta med the gated community. Och vad jag kände när jag tänkte på tiggarna och varför jag inte hade skrivit om dem, det är på något sätt så att de utmanar min välfärd. Precis som jag såg liknöjdheten hos turisterna runt omkring i hamnen på Lampedusa när liksäckarna kom in. När man stod fortfarande kvar med paraplydrinkarna, turismen fortlöpte. Men det var ett störande moment i hamnen.
Hur utmanar de din välfärd, tiggarna?
Det är någonting med den här pappmuggen som sträcks fram emot mig. Rollen är klar oss emellan. Det är fattig, jag är medelklass. Och de utkräver ett ansvar utav mig. Mm. Det jag upptäckte när jag funderade på varför jag inte hade skrivit om tiggarna att jag var nog provocerad. Mm. De satt utanför redaktionen på gatan och ändå hade jag inte sett dem. Mm. Men jag hade skrivit om asylsökande och arbetskraftsinvandrare.
Och det ansvaret och den provokationen ska vi faktiskt tala vidare om efter nyheterna. Men jag tänkte fråga dig, alltså både Fredrik Segerfeldt och Daniel Suhonen talat om de fascistiska förförelsetonerna också, hinder mot den fria rörligheten i EU. Vilka tycker du bär ansvar för den ökade främlingsfientligheten som faktiskt är ett hinder för den fria rörligheten?
Jag
tänkte på den politiska debatten.
Debatten, ja. Jag saknar värdefrågorna många gånger. Jag saknar det här som, alltså Europeiska unionen är dels en marknad. Det är därför jag har sänkt gränserna mellan länderna och skapat de fyra fria rörligheterna. Men det är också en värdegemenskap. Där finns de här fina gemensamma europeiska värdena som är solidaritet mellan länderna, mänskliga rättigheter, människans värdighet. Men om man tittar på valrörelsen nu är det inte många av de bitarna av Europa som lyfts, utan det handlar om att skyffla 100 lappar fram och tillbaka.
Mm. Varför är det så då?
Jag tror inte att vi är... Jag tror att det vilar ett ansvar både på politikerna att väcka den debatten, men också på oss journalister. Mm. Vi är inte särskilt intresserade av Europa.
Det är vi i P1-debatt nämligen. Och ni kan fortsätta debattera på Twitter och på Facebook och på Instagram. Vi finns överallt. Vi fortsätter efter nyheterna. Och då ska vi bland annat få träffa Marius som levde som hemlös. Han kom tack vare den fria rörligheten till Sverige. Han levde som hemlös. Hur det gick sen ska ni få höra alldeles strax. Då ska vi också få träffa Joakim Ruist och Maria Koblank, forskare som talar om effekterna och hur vi kan tänka kring detta med den fria rörligheten. P1-debatt som sagt, ni kan fortsätta twittra till oss och frågan är hur mycket fri rörlighet tål Sverige? Ja, vad blev svaret då? Ett kort svar, Thomas Hammarberg. Hur mycket fri rörlighet tål vi egentligen?
Vi tål mer om vi hanterar det bra än vad vi gör nu.
Om vi hanterar det bra. Tack, vi är strax tillbaka. Hej, jag heter Alexandra Pascalid och du lyssnar till P1-debatt, Sveriges mest omdebatterade debattprogram. Och är ni väldigt nyfikna på att se hur vi ser ut här på scen, hur fantastiskt vackra alla är som är med i det här programmet, ja men då är det bara att gå in på webben, förstår du, för vi livestreamar, vi är så otroligt moderna. Och direkt kommunikation kan man ha med oss också. Man kan mejla, man kan twittra, man kan facebooka och instagramma. Och så här skriver till exempel Daniel Lenberg. Han skriver: föraktet mot fattiga lyser igenom. Ge arbetare samma standarder oavsett om de bor här eller inte. Ja, första timmen handlade om den fria rörligheten inom EU och nu ska vi mycket mer specifikt gå in på en av konsekvenserna. Det som diskuteras allra mest just nu, nämligen frågan om de romska tiggarna. Och jag skulle vilja inleda det här med att försöka förstå hur ska vi tänka om detta. Jag skulle vilja börja med Joakim Ruist. Du bor utanför Stenungsund, du är forskare och du... Det här med att man säger att de tar våra jobb. Du har ju forskat kring det här. De tar våra jobb, de tar vår välfärd, de tar vårt, ja, tar över vårt samhälle, våra gator. De tar över vår stadsbild. Du har forskat kring detta och jag skulle vilja veta, Joakim Ruist, vad har allt detta, den fria rörligheten, för ekonomisk effekt egentligen?
Ja, nu pratar vi väl inte om att romer som tigger tar några jobb, för den som tigger jobbar inte. Men om vi pratar om det här påståendet att invandrare tar jobb, det är ett påstående som vi generellt har ganska lite stöd för. Växer befolkningen så växer antalet arbetare, ja. Men antalet konsumenter växer också och när befolkningen är större så blir det mer kapitalinvesteringar i landet. Och summa summarum så är ju inte lönerna ofantligt mycket lägre i Japan än i Sverige bara för att de har 12 gånger så mycket människor på en mindre yta. Utan i det långa loppet så jämnar sådana här faktorer ut sig och det är andra saker som styr produktiviteten och därmed lönerna i ett samhälle.
Men jag tänker på det här som sa det som välfärdsturism, socialturism, att de vill komma hit och skörda frukten av vår möda och våra skattepengar. De kommer hit tack vare den fria rörligheten. Mm. Alltså, kostar det oss mer än det smakar?
Nej, snarare tvärtom. Att vad vi kan se, så har de migranter som har kommit till Sverige ifrån Europa och även ifrån Östeuropa har betalat in något mer till den svenska offentliga sektorn än vad de har kostat.
Varför gör du skillnad på Europa och Östeuropa?
Ja, pratar vi om de som kommit till Sverige från Västeuropa, så har de betalat in våldsamt mycket mer än vad de har kostat. För det är generellt folk som har höginkomstyrken, medan de som kommit från Östeuropa är betydligt större andel låginkomstyrken, men trots det så har skatteinbetalningarna mer än täckt utgifterna.
Är det här politiskt korrekt det du säger nu?
Ja, det tror jag i alla fall i Sverige. Mm.
Nej, men därför att jag frågar dig, därför att jag får visa på vår Facebook-sida, så står jag här och bläddrar samtidigt och säger det är bara politiskt korrekt att säga så och så vidare. Jag tänker liksom, men visar forskningen detta, att det faktiskt lönar sig, att den fria rörligheten lönar sig för gemene man?
Jag tror att den största effekten ekonomiskt är ju att vi i Sverige har fått hjälp att lösa att vi har haft vissa bristyrken. Att vi har haft underskott på byggjobbare, hantverkare, läkare, sjuksköterskor. Och det är precis de yrkesgrupperna det har varit en större tyngdpunkt i immigrantinflödet. Och där kan man ju tillägga den här lönediskussionen också, att det kan man också uttrycka som att det är yrkesgrupper där det har funnits en efterfrågan på mer arbetare till de löner som redan gällt. De som har kommit hit har inte behövt erbjuda att ta emot lägre löner för att få jobb här, utan det har funnits en efterfrågan på fler till de löner som har gällt.
Om jag vänder på frågan, för det finns ändå väldigt många människor som av olika skäl, de kanske är arbetslösa, de kanske är utslagna, som är rädda för den fria rörligheten, som är oroliga. Vilka har förlorat på den fria rörligheten?
Jag vet inte om någon har förlorat så där väldigt mycket. Det kanske går att prata om enskilda specifika saker. Det är inte jag rätt person att göra. Jag kan inte peka på någon stor grupp människor som har förlorat på att vi har fri rörlighet inom Europa. Jag tror också att det är viktigt här vad gäller den här diskussionen om främlingsfientlighet. Alltså, diskussionen säger lite grann, nu måste vi begränsa den fria rörligheten i Europa, för främlingsfientligheten ökar så väldigt. Men det är inte så säkert att den gör det. Vissa grupper som för väldigt mycket väsen och i vissa specifika länder har haft en väldigt stark utveckling de senaste åren. Men tittar vi på vad folk svarar i attitydundersökningar i Europa och jämför vad de svarar idag jämfört med för 5, 6, 7, 8, 9, 10 år sedan på frågor kring är invandring bra eller dåligt, ska vi ha mycket eller lite invandring. Så ja, i Grekland, Cypern, England, Irland, länder som har drabbats hårt av den ekonomiska krisen, där svarar man markant mer negativt idag än vad man gjorde före krisen. Men i majoriteten av Europas länder svarar man mer positivt än vad man gjorde innan. Så medel-europén har blivit mer positivt inställd till invandring på sistone. Och då är det synd om politikerna springer på en boll som inte finns.
Så du menar att politikerna misstolkar eller övertolkar främlingsfientligheten bland folket?
Ja, om man ska tro på attitydundersökningarna så är det så.
Ja, om man inte ska tro på attitydundersökningarna, vad ska man tro på då är ju frågan. Daniel Suhonen, du viftar, du får bara säga en replik för snart.
Väldigt märkligt att påstå att främlingsfientligheten inte så att säga ökar. Den ökar ju i parlamentariska val, och det är ändå ett uttryck. Jag känner också till de här attitydundersökningarna som visar att svenskarna blir mindre rasistiska men röstar mer på rasister. Och det är ju, vilket jag tycker vi inte hann med i förra debatten, det är ju också ett underkännande för de etablerade partierna. De har inte tagit människors behov av trygghet på allvar. De har inte tagit, jag menar, väldigt mycket handlar också om, jag menar, du pratar om hur det är. Ja, men hur är uppfattningen om hur det är? Människor i europeiska länder upplever nu under de sista åren en enorm press på välfärd, löner, fackliga rättigheter. Man kan inte vara helt socialt blind och bara se till så här BNP-utveckling. Utan människor känner att deras pensioner försämras, deras trygghet, deras barns förutsättningar att få ett jobb.
Men det behöver inte vara de andras fel.
Det är inte de andras fel. Det är ju politiken som har satt grupper mot varandra och har accepterat att försämra välfärden för grupper. Det är ju den här välfärdspressen som skapar grogrunden för fascismen, inte invandringen. Det är ju det här som är så att säga dilemmat. Det är ju högerextremisterna som pekar på invandrarna. och säga att det är deras fel. Och socialdemokrater och moderater och andra kan inte svara för sig. Och de har ingen plan, de har inga visioner. Det är slut.
Jag tror att Joakims poäng är just att majoriteten faktiskt inte är främlingsfientlig, eller hur? Ja. Väldigt kort, Fredrik Segerfeldt.
Det här är typiskt för hur en socialdemokrat av Sunens sort argumentera. Här har vi en forskare som säger med faktaundersökningar, vetenskapliga resultat, och då pratar Sunen om en känsla. Typiskt. Fakta sparkar.
Ja, nu börjar Daniel Sunen svära här, och nu förstår ni också varför
Fredrik
vi inte har politiska
Segerfeldt.
Kandidater i det här programmet.
Jag vet inte om du är adel eller vad du är, men någonstans, nej men Segerfeldt i alla fall. Jag heter Sunen och det är arbetskraftsinvandrarspråk för på finska, uppväxt i Skärholmen. Jag skulle säga så här att man kan inte vara helt socialt blind. Man kan inte vara helt socialt blind. Varför kommer Front National bli största parti i Frankrike? Varför kommer Sverigedemokraterna? Varför har de 10%, 9%, 8% av opinionsmätningarna? Det är ju inte för att svenska folk har blivit rasister eller fascister. Det är för att de andra partierna tillåter det här kanaliseras. Jag vet att den forskning han pratar om stämmer. Men jag menar, det handlar inte bara om exakt hur, om Sverige, klart att Sverige tjänar och Europa tjänar på invandring. Det är därför vi liksom, det är en viktig
del i detta.
Tack
Daniel Suhonen. Micken, sista gången till Fredrik Segerfeldt. Nu kanske ni förstår varför vi inte har politiska
kandidater här. Och varför är ditt parti hela tiden så invandringskritisk? Jag är vanlig lägre medelklass. Min mor växte upp som yngsta sonen till drängen på gården i Blekinge.
Det är tävlingar.
Ja, men
i P-debatten är tävling om vem.
Ja, men han kallar mig för adel.
Men hörni, vänta, det här är alltså ingen tävling i vem som är mest arbetarklass. Kan jag få tillbaka mikrofonen? Tack så mycket. Thomas Hammarberg, din mamma, var hon också pigga kanske? Nej, jag vill inte att du ska svara på den frågan. Jag vill bara att du ska lösa den här ideologiska konflikten.
Jag har ett bestämt intryck av hur det faktiskt ligger till. Jag tror att främlingsfientligheten faktiskt är på reträtt i Europa. Men problemet är att de extrema grupper som finns blir mer aggressiva och mer aktiva, och det verkliga problemet är att de etablerade partierna har tagit för starkt intryck av dessa aggressiva grupper, har inte presenterat ett alternativ till dem. Det är situationen.
Tack så mycket. Tack så mycket för detta inlägg. Maria Koblank, du är ju forskare också och på ett kanadensiskt universitet dessutom. Berätta.
Kanadensiskt universitet, precis. University of Victoria i Kanada. Och genom det så har jag bedrivit en del forskning inom EU, eller EU och EU-Kanada-relationer, och där vi särskilt har studerat romerna och deras möjlighet till rörlighet.
Så det här med gränsdragning ligger ju dig varmt om hjärtat. Om vi ska anlägga ett lite mer filosofiskt perspektiv på det här med gränsdragning, hur ser du på den här frågan om fri rörlighet?
För även den här sista diskussionen, allting är ju helt beroende på möjligheten att göra en gränsdragning mellan vi och dem, oss och de andra. När det kommer till fri rörlighet inom Europa och utom Europa. Men om vi ska också dra länken in till romerna, så handlar det också om en intern gränsdragning mellan de som hör hemma på riktigt i Europa och de som inte gör det. Och det är baserat på nationalitet. Som svensk medborgare är också del av Europa. Romerna har ju fastnat i det här. Och stereotypen som används för att dra en ny gränsdragning är just att de ska vara nomadiska, att de är rörliga. Och därför hör de inte hemma någonstans.
Så egentligen är ju romerna de som är allra mest europeer eftersom de är rörliga?
Absolut. Allra mest europeer är ett intressant fråga i sig. Men absolut, det är intressant att det är just rörligheten som blir en stereotyp som man använder emot dem i ett Europa som ska vara baserat på rörlighet.
Så hur kan vi lösa det här då? Vad säger forskningen? Vad ger forskningen för lösningar?
Forskning ibland, och särskilt när det kommer till normativ teori, ger väldigt få lösningar. Men poängterar ofta att vart man drar den gränsen är ett politiskt beslut. Det är därför den här debatten är så viktig. Men det är nog viktigt att sätta diskussionen i Sverige i ett europeiskt kontext. Mm. När Birgitta Olsson här, var det förra veckan, sa att rumänerna sköter inte det här för de tar inte ansvar för sitt problem, så är just poäng, eller problemet där, att hon försöker säga, nu tar jag henne som ett exempel, försöker säga att problemet endast är Rumänien, eller just i det här fallet, och inte ett gemensamt problem.
Mm. Nu är inte demokratiminister Birgitta Olsson här så att hon kan försvara sig, men du menar helt enkelt att det här är EUs ansvar, att det inte är Rumäniens. Vi kan inte förskjuta ansvaret på Rumänien.
Jag skulle säga att det är ett medmänskligt ansvar som vi alla delar, alltså europeer, svenskar. Det är folk som far otroligt illa. Det är en effekt av en strukturell orättvisa som har existerat lika länge som nationalstaten. Det är först då de blir uteslutna. Mm.
Och eftersom vi talar om romerna och om de romska tiggarna som det talas väldigt flitigt om överallt nu för tiden, och jag tror att var och en av oss också går omkring och reflekterar väldigt mycket över detta, så måste jag givetvis, i det här programmet talar vi inte bara om utan vi talar med människor, och vi har Marius Gaspar här. Du är hjärtligt välkommen, Marius.
Hej.
Hej. Och du är romsk, du kommer från Rumänien och du kom för bara 4 år sedan.
Nästan 5 år. Nu blir i december. Yes.
Just det. Och du levde ju som hemlös i början i Sverige. Berätta om din första tid i Sverige och hur du kom hit.
Ja, eftersom mina romenska pengar hade inte varit samma som svenska. När vi bytte pengarna, det fanns bara 700 kronor som budget, ett lön i Rumänien. Då efter en dag i Sverige hamnade jag på gatan. Och vad gör vi? Det fanns inte pengar, ingen mat. Vår tur att det fanns sociala verksamheter i Stockholm som också välkomnade EU-migranterna.
Mm. Och jag ska passa på att säga att du växte ju upp i Ceausescus, Rumänien, i ett barnhem. Där det också fanns många andra romska barn. Och kom till Sverige. Varför kom du till Sverige? Var det för att söka ett jobb?
Som du sa, jag har vuxit på ett barnhem. Jag hade inga föräldrar. Varför skulle jag bo där om jag inte har ett hem eller någon person? Så kan jag säga, vad har jag fel eller inte? Så jag sa, jag måste åka till ett land där har jag alla rättigheter att jobba, plugga eller öppna ett företag. Då var det Sverige för att... Är det ett land som har öppnat gränserna från Rumänien och Bulgarien från 1 januari 2007.
Just det. Och så kom du hit och du var hemlös. Vad levde du på?
Att samla burkar, sociala verksamheter, dusch, mat.
Tiggde du på gatan?
Nej, jag tiggde inte. Jag
Varför?
Att, jag ska inte sitta med hela dagen för 50 kronor när det är kallt. Eller jag ska samla ihop... Jag burkar det är samma nästan. Och jag har aldrig tiggt, så det var också pinsamt för mig att ändra mitt jobb eller från universitetet gå till tiggare. Så jag sa att jag måste göra något annat form av att överleva.
Mm. Hur mycket kunde du samla in per dag på att samla burkar? Det är också väldigt slitet.
Andra 50 och 100 kronor per dag.
Vad gjorde du av pengarna?
Köpa mat, köpa ljus för att värma mig. Jag sov på ett hus när det fanns ingenting där.
Var sov du någonstans?
I ett hus. Ha? Så jag har köpt varje kväll.
Värmeljus?
Yes, så det blir varm. Och så. Det kostade 30 kronor bara. Och ja, efter 6 månader blev jag antagen hos universitetet. Det var bra att här i Sverige man betalar inte avgifter även som EU-migrant. Jag kunde inte söka för någon social inkomst eller CSN eller något annat form av hjälp. För att jag betalade inte skatt. Även CSN har jag fått bara när jag fick anställning minst 10 timmar per vecka för minst 3 månader. Och CSN var bara för perioden när jag jobbade.
Det blir så mycket detaljer, det är ganska tråkigt tycker jag. Men kan vi inte bara komma till saken vad du gör idag? För att idag har du ett eget hem, du har en lägenhet.
Yes, jag har första hand kontrakt. Jag har fast anställning hos Stockholms Admission. Jag har jobbat innan för Frälsningsarmén. Jag har jobbat bara med EU-migranterna. Och tack EU för att jag kan jobba samma för andra EU-migranter.
Ja, det är helt fantastiskt alltså. Vilken resa. Grattis, Marius. Det är helt otroligt. Hur hjälper du? Hur kan du hjälpa de här EU-migranterna? För väldigt många av dem jag har talat med i alla fall som tigger på våra gator, de har ju faktiskt inte, många av dem har inte gått i skolan ens en gång.
Nej. Jag kan hjälpa dem först från personlig erfarenhet, akademisk erfarenhet och jobberfarenhet. Alla tre är tillsammans när jag jobbar för EU-migranterna, oavsett av nationalitet. Det är första rollen. Det spelar ingen roll vilken land kommer du ifrån. Jag som anställd hjälper jag dig för att gå i livet hur du vill. Det är du som bestämmer. Jag är bara rådgivare. Mm.
Du ska pusha och peppa. Precis. Och uppmuntra de här människorna. Vad bra. Bredvid dig står Bienvenido Flores. Bienvenido, du har precis opererat hjärtat. Vi är väldigt tacksamma att du faktiskt kommer hit trots att du ändå precis har lämnat.
Jag mår bra.
Du mår bra. Tack så mycket. Du är ju ett unikum skulle jag vilja säga. Du går omkring och samlar burkar för att hjälpa de romska tiggarna. Du har också själv inte liksom något uppdrag. Du arbetar inte för någon myndighet eller någonting. Du har ju blivit deras talesperson för väldigt många av dem.
Det här var ju så. Det ligger i min bagage. Mm.
Det ligger i ditt bagage.
Precis. Jag var en illegal invandrare. Jag gjorde precis som Mario. Pantade på mitt första sysselsättning. För att få inkomster och försörja min familj från Ecuador. Mm. Så det var inte någonting som jag inte gjorde. Jag är ett högutbildad socionom. Så det var inte möjligt att göra det. Jag kom hit och jag visste att det var noll. Jag skulle börja från noll.
Ja. Den sociala degraderingen det innebär att vara immigrant. Så du börjar också med att samla burkar. Du känner solidaritet med de här människorna. Men vad kan du säga om dem du har kontakt med? Du hade med dig en hel del romska tiggare som vi pratade med här alldeles strax.
Yeah. För det första måste jag rätta till att det handlar inte om romska eller romer. Alla som tigger. Mm. Det är en feluppfattning. Det är fattigdomen drabbas alla i Rumänien. Och det är vita rumäner också som tigger. Det är urbefolkning och romer som kan det vara en 40% av de som tigger. Så vi måste sätta stopp för den här romska begrepp.
Det är en stigmatisering menar du?
Det är en stigmatisering.
Men de flesta som tigger på våra gator, är de inte romer från Rumänien?
Nej, de är inte romer. De är 90% eller 99% kan det vara från Rumänien, men de är inte romer.
Okej. Okay. Mm. Ja, i och för sig kan väl, hur vet du det? Skulle jag fråga. Alltså för det är inte så att du har undersökningar.
Jag har förtjupat mig i frågan. Mm. Och så då frågar jag direkt. Är du rom? Mm. Nej, säger de. Mm.
Vad behöver dessa människor?
De behöver arbete. De har varit här första för att veta. Och det är de flesta bildiga. Och de jobbar redan inom byggbranschen. Svart.
Svart jobbar de.
Ja, men jag tycker att det är hyckleri när det handlar om den här situationen. Att vi ska ha samma villkor för alla. Vi har inte den samhälle som utsvarar det. Arbetsdomstolens senaste beslut handlar precis att man kan betala just löner för utländska arbetare. Och inga partiet har högt sin röst för den här situationen. Så, för mig är det bara hyckleri när politiker säger, eller arbetarrörelsen säger att de är emot den här. Mm. När alla är nöjda med den där.
Mm. Vad mer? Så att du menar du att människor ska gå fram till dem och istället för att erbjuda dem en kanelbulle erbjuda dem ett svart jobb?
Att de kan erbjuda arbete.
Mm. Men är det verkligen rätt att erbjuda människor svart jobb?
Vilken för det hör arbete det är? Det saknar betydelse för mig. Mm. Än så länge det finns en fattig familj man måste försörja. Mm. Den här delen det lägnar jag till politiker.
Mm. Det talas också senast förra veckan så var Lennart Holmlund den socialdemokratiska kommunalrådet från Umeå ute och talade om att de åker runt i Mercedes och dyra bilar och antydde att det var organiserat. Och jag skulle vilja fråga er båda två, både Bienvenido och Marius. Vad säger ni om detta?
Det är inte organiserat. Det är inte det. Det är en stor familj, en stor hushåll. Kvinnor, äldre eller yngre i tonåren som tigger medan arbetsföra männen jobbar. Och de samlar ihop en budget för att överleva. Mm. Det handlar om det.
Vad säger du, Marius? Ja. Är det organiserat? Är de kriminella? Är det någon slags maffiaverksamhet här? Blir vi som går förbi och ger en femma blåsta? Mm.
Ja, det finns en stor debatt, men jag ska bara säga kort. Det är organiserat, men det är i en familj. Så mamma, pappa, syster. De jobbar i ett grupp, men det är inte kriminellt organiserat. Det finns inte maffia med kostym från Italien som väntar på ett bord.
Nej.
Hur mycket har du idag? Eller har du betalat skatt? Nej, det är bara...
Och den här gudfadern, om det skulle finnas en maffialedare gudfadern, hur mycket pengar kan de tjäna? 50 spänn om dagen har vi fått
50,
höra.
100, det beror också helgen, lördag. Det finns många här i Sverige som klubbar och ger mer pengar då. Men det är bara fördomar. Innan jag kom i Sverige, aldrig hörde om detta. Bara i Sverige. Och jag kom från Rumänien. Det är konstigt.
Men jag har hört sådana här myter även i andra länder. Även i Grekland talas det om att det är liksom ligor, att det här är organiserat. Att de skickar ut som arméer ute som ska tigga och sen dela pengar och så vidare. Jag tänkte att vi ska tala med Anna Johansson. Du är ju socialchef på Stockholms stadsmission. Hur har ditt arbete förändrats sen med EU och den fria rörligheten?
Oj, det var en spännande fråga. Hur har mitt arbete förändrats? Jag skulle vilja säga så här att som socialchef, men som kollega på Stockholms stadsmission, Marius och jag är ju kollegor, så tänker jag så att det är någonting med att ha blick för staden. Att ha en blick för samhället runt omkring oss. Det tycker jag är en viktig del av vårt uppdrag. Och det vi har sett under de senaste 10 åren, det är ju en gradvis förändring. För 7-8 år sedan så började vi märka i våra verksamheter att hit kommer nu en delvis annan målgrupp än den målgrupp som vi har träffat under många, många år. Och det är EU-migranter som lever i hemlöshet i Stockholm.
Blir det konflikter mellan gamla hemlösa och nya hemlösa?
Nej, konflikter skulle jag nog inte beskriva. Men däremot var det väldigt tydligt att man hade olika behov. Mm. Den grupp som vi tidigare mött har ju ofta en missbruksproblematik. Man är beroendeproblematik om något sak. Man kanske har en psykisk funktionsnedsättning. Inte alla naturligtvis, men det finns ganska många som har det. Och här hade vi en stor grupp arbetsföra unga män som varken hade missbruk eller psykisk ohälsa, men var fattiga. Hade svårt att försörja sig och överleva. Så att det är klart att det har förändrat vårt arbete.
Kan ni lösa en gåta? Hur ska man som individ, som svensk medborgare, som kanske har kämpat i hela sitt liv för att motverka fattigdom och så vidare? Och för väldigt många så sticker det här i ögonen, det här eländet, den här misären på våra gator. Vad ska man göra, ni som arbetar med det här? Ska man ge pengar eller ska man inte ge pengar? Marius vill svara och så får du Anna också. Men varsågoda.
Okej, jag som romansk, jag skulle ha ett säng. Jag skulle ha mat. Jag skulle ha dusch. Så kan jag jobba. Så kan jag söka jobb. Så kan ni svenska ha bättre på.
Bättre
pension. Jag ska betala. Jag vill betala
skatt.
Yes, för er.
Du vill betala skatt för oss.
Precis. Så kan jag senare ha samma rättigheter.
Men vad tycker du att vi som går förbi människor som tigger på gatan, vad ska vi göra? Ska vi ge pengar eller inte ge pengar?
Om jag får bistå så tänker jag så här, det där är ju liksom en... Det är en moralisk, etisk fråga. Jag kan inte stå och säga till alla er vad ni ska göra eller tänka. Men jag tänker så här, man behöver inte göra det så väldigt komplicerat. Man kan faktiskt göra det ganska enkelt. Du säger till mig att du vill ha hjälp. Du har inte pengar. Jag har pengar. Eller så har jag inte det. Det vet jag ju själv. Och att ge de pengarna är faktiskt inte så komplicerat. Mm. Jag tänker så här att jag har ju också varit i Rumänien och besökt flera av våra systerorganisationer där. Människor lever ju i erbarmlig fattigdom. Fruktansvärd fattigdom. Mm. Så att det handlar ju inte om någon cynisk utnyttjande av liksom vår stadsbild, utan det handlar faktiskt om att man förgäves vill överleva. Mm. Så att inte göra det så komplicerat.
Mm. Bienvenida, tycker du att man ska ge pengar?
För mig är det enkel. Om du har möjligheten att hjälpa, ge pengar eller ge arbete. Ge det som du kan. Men gör något. Mm. Ta ställning till.
Vad kräver du att våra politiker, det är ju många politiker som lyssnar på det här programmet, det är ju snart EU-val om 21 dagar, då ska vi alla gå och rösta. Vad tycker du att politikerna ska göra?
Ta ansvar.
Hur då?
Inte bara att ge en budskap som inte leder till något. Ta ställning. Våra myndigheterna finns och det finns en regelverk, det finns en Europarätt som man måste respektera. Mm. Och det är det som jag kämpar varje dag. När jag tar den här en spår.
Vi ska också välkomna Jörgen Karlsson. Du är polis i Kista där vi också nyligen kunde läsa om att det var några ungdomar som hade misshandlat, som hade attackerat några av de här romska tiggarna där. Berätta, du borde ju ha koll. Är de kriminella? Är det här maffiaverksamhet?
Nej, jag tror ju som ni andra säger här att man blir ju inte rik på att tigga. Däremot så är det ju så att ett organiserat är det ju i någon form och det ser ju vi. Sen om det är inom familjerna eller så, men alltså det finns garanter. Hur man fördelar platserna man ska vara på och sitta på. Man tillhandahåller bilar som placeras ut på parkeringsplatser. Som logiplatser då, där
de sover,
där
alltså?
De sover på nätterna.
Vad är garanter? Du sa det finns garanter. Vad är det?
Nej, men det är ju personer som helt plötsligt dyker upp och bistår när behov finns. Vi har ett exempel där en stor grupp på 38 personer försökte ta sig in på tunnelbanan. Häromdagen och då var de här trygga, de från SL var på plats så att de kom liksom inte igenom och då dök det upp en person som betalade endagsbiljett för alla de här 38 personerna.
Jaha, och det var någon slags ledare eller man nu ska säga. Ja. Vad mer, vad kan du, jag vet att väldigt många människor ringer polisen. Mm. Vad kan ni få för frågor eller vad kan de klaga på?
Ja, det är först ska vi väl säga att när polisen blir involverad så har vi ju så att säga nått ytterligheten av de här konsekvenserna. Och just i området runt Kista så tror jag att gruppen är väldigt stor. Och,
varför det? Varför just runt Kista?
Ja, men det är väl ett bra ställe. Populärt ställe. Det är mycket folk. Det är 50-60 000 människor som rör sig i och runt omkring Kista galleria varje dag. Så att det är klart att det finns stora möjligheter för en utkomst där. Men bara för lite drygt ett år sedan så pratade vi om 5-10 personer.
Så det har ökat.
Och idag är man 50-60. Och det här leder ju också till att man blir väldigt offensiv, många eller några blir väldigt offensiva i sitt tiggande, vilket de som bor och vistas där kan uppfatta som lite att man blir ofredad och antestad. Vi har också från förskolor så ringer man, man vågar inte gå ut med sina förskoleklasser i de parklekar och det man har haft tillgång till för att då en grupp av de rumänska tiggarna har tagit den i sin besittning. Det här är bara några ströexempel och så. Och det tror jag beror på att gruppen som sådan är kanske lite för stor just för den ytan då. Det blir ju också om man har bostäder i bilar, fordon och de platser man hittar bostäder på där det inte går att sörja för de sanitära delarna så blir det ju också sanitära olägenheter. Och nu pratar jag om vad medborgarna ringer till oss om och vill att vi ska ta tag i och se till att lösa det här.
Vad gör ni åt detta då?
Ja, dels så är det ju så att vi har ett ansvar att se till att alla som bor och vistas i vårt område ska känna sig trygga. Och det är en sak. Och sen är det ju så att polisen själv löser inte de här problemen. Däremot så har vi haft ett informationsmöte tidigare i kyrkan i Kista. Vi kommer att ha ett på torsdag där vi bjuder in alla de rumänska tiggarna och för att informera om då dels vad man kan vända sig för att få en plats att sova på för natten, vad man kan vända sig för att få kläder, vad man kan tvätta sig, vad man kan få mat. Men också lite grann vilka ordningsregler som gäller i runt omkring. När det gäller camping, när det gäller ordningsstörningar, vad man inte får röka och dricka och så. Så att, det är för att informera. För vi ser ju, vi har haft ett sånt tidigare, att bara att vi informerade om det gjorde ju att situationen blev faktiskt lite bättre.
Mm. För det är ju inte förbjudet att tigga, ska vi passa på att säga. Jag skulle också vilja bjuda in Thomas Hammarberg återigen här. För att i DN i veckan så läste jag att Herman van Rompuy, vilket namn, van Rompuy, Europeiska rådets ordförande, sa: flera kan göra som Belgien och utvisa EU-medborgare som inte försörjer sig själva och som har blivit en orimlig börda. Det är helt enligt gällande EU-regler. Vilket innebär att Jürgen i princip, som är polis, skulle kunna skicka ut de här människorna, eller?
Enligt svensk lag, nej. Kriminalstyrelsen har gått igenom det där i samband med olika praxis i Stockholm och Göteborg för några år sedan och kom fram till slutsatsen att det kan man inte göra.
Mm. Så vad kan ni göra då, Jörgen? Hänvisar de kanske till Anna Johanssons verksamhet på Stadsmissionen?
Ja, vi har ett samarbete med uppsökarenheten på socialtjänsten, med Crossroads också sen tidigare, och med Kista kyrka, med biblioteket, med gallerian, med stadsdelen. För att se vad vi kan göra för att lösa den här. Och då menar jag, då är det trygghetsfrågan. Att alla ska känna sig trygga ute i Kistaområdet. Som sagt. Mm. Men den sociala situationen som de lever i, den ligger på en helt annan nivå än hos polisen.
Anna Johansson viftar, varsågod.
Ja, förlåt, jag tänker så här. För det första så skulle jag vilja liksom säga till oss alla att nu pratar vi väldigt mycket om tiggare. Och jag tänker att det är ju inte en identitet. Det är ett uttryck för en liksom livssituation som man lever i.
Och en nöd.
Människor som tigger helt enkelt. Man är liksom inte tiggare, man är någonting annat. Men man ägnar sig kanske åt tiggeri eller lever i en situation där man tigger. Men för det andra tänker jag så här att att liksom återigen trycka på det här med att det inte finns något kriminellt element. Jag tänker Crossroads, som är den verksamhet som Stadsmissionen driver tillsammans med flera andra organisationer, bland Frälsningsarmén. Vi har ju träffat över 7000 individer, 7000 personer från olika europeiska länder. Över 190 nationaliteter har vi träffat under de här 3,5 åren som vi har hållit öppet. Mm. Och varje dag kommer det ju 150 personer till vår verksamhet.
Mm. Och där har jag varit, men det är ju bara dagverksamhet.
Absolut, men jag tänker att det är väldigt viktigt att framhålla att vår erfarenhet är ju inte, återigen, att det här är liksom en kriminaliserat, organiserat på det sättet. Och jag tänker också, när du ger en bild av hur allmänheten uppfattar eller reagerar, att också ge motbilden av vad de här EU-migranterna ofta utsätts för. För de blir ju ganska utsatta också, både för våld och för allmänt spott och spä och trakasserier när de befinner sig på våra gator. Så att liksom ge den dubbla bilden på olika sätt.
Mm. Bienvenidos, hur blir de behandlade, de här romerna, Marius och Bienvenido? Väldigt kort innan jag bjuder in Aron Israelsson från Fokus i Göteborg.
De är väl illa behandlade.
På vilket sätt behandlas de illa?
På olika sätt. Folk som är spottar, folk som säger saker som låter väldigt illa, även om de inte förstår det språket, sättet som man reagerar. Men det är också det man kan tänka sig, att staden, Stockholms stad eller andra städer, har inte satsat på korrekta åtgärder. Crossroads är inte den åtgärder som motsvarar det som tiggarna behöver.
Vad
det är
menar
därför
du?
De vänder sig inte dit.
Varför det? Vad gör Crossroads fel?
Basbehov klarar de själva. Det som de behöver är att guidas genom systemet, verkligen. Och det klarar inte Crossroads. Kan det vara på trycket för att det är för många besökare. Men den här arbetsförmedlingen finns inte. Och den arbetsförmedlingen, den formella, fungerar. Och den gör lösningar. Det kan jag garantera. Mm.
Men Crossroads kanske är en del i någonting av allt detta de behöver, eller hur? Men du menar att man behöver mer, att man behöver fler som arbetar?
Nej, det behövs ändra arbetsmetoder.
Okay.
Det är som jag menar.
Mm. Marius, hur behandlas dessa människor på våra gator?
Polisen
till exempel.
Ja, de kommer till mig om att de har problem med att polisen vakter på tunnelbana, och de har svårt att prata på engelska eller svenska, och de får inte tolk. Mm. när de går till polisen eller på andra ställen. Och det blir också svårt för dem att skydda sig även om de är tiggare. Eller
skydda sig, försvara sig,
andra
förklara
klass,
sig.
Eller vad kan ni tänka på? Men jag är stolt av att vara sociala verksamheter har många som har lyckats. Det kan jag garantera.
Tack så mycket. Aron Israelsson, du har en större blick kan man säga över Europa, och i tidningen Faktum så har ni faktiskt också rapporterat om svenskar som tigger i Spanien. Berätta.
Ja, just det. Nej, men det har pratats väldigt mycket om fattiga EU-migranter i Sverige, men inte alls om den grupp svenska hemlösa som är nere i Spanien på Solkusten och på Kanarieöarna med mera. Och tigger på gatorna där, de försörjer sig i gatubilden precis som många rumänska romer gör i Sverige. Mm. Och är extremt utsatta. Lyckligtvis, alltså attityderna i Spanien är ju, det finns motsvarande attityder där som här, att man är lite ogin mot de här människorna och tycker att det här problemet kan väl Sverige ta hand om. Sverige är ju ett rikt land till skillnad från Rumänien till exempel. Men ändå så är livet ganska bra för dem där. Och det säger ju någonting om att den fria rörligheten är enormt viktig för fattiga europeer, oavsett om de kommer från Sverige eller Rumänien.
Mm. Men det här är ju som sagt ett europeiskt problem. Det här är inte bara ett problem för Sverige, att den här fattigdomen är så påtaglig, eller hur? Enligt Faktum, enligt din tidning.
Absolut. Det är, så hemlöshet och fattigdom är ett europeiskt problem. Och även om det, som någon sa, finns skillnader mellan den traditionella gruppen svenskspråkiga hemlösa och den här nya gruppen EU-migranter, så är lösningarna samma för båda. Och det handlar om bostäder och om jobb. Och här, sen kan lösningarna kanske se lite olika ut på detaljnivå. Vad gäller den här gruppen fattiga immigranter så kan man tänka sig kommunala campingar eller vandrarhem eller så till en början. Det blir ett mer provisoriskt sätt.
Och bostäder och jobb är ju en väldigt, väldigt stora frågor och viktiga frågor inför EU-valet, framförallt i ett Europa som har genomgått en av de värsta kriserna, ekonomiska kriserna, där arbetslösheten har ökat lavinartat. Jag skulle vilja be Thomas Hammar knyta ihop säcken. En mening om den fria rörligheten inom EU skulle jag vilja ha. Hur ska vi knyta ihop det här egentligen?
Först tror jag vi måste faktiskt lösa den här frågan om EU-migranterna och tiggeriet. Och där göra klart att huvudansvaret ligger på ursprungsländerna. EU har ett stort ansvar, men vi har också ett ansvar att bemöta dessa medmänniskor som kommer hit i nöd på ett mänskligt sätt. Och det tycker det är skandal till exempel att vi inte har lyckats bygga ut härbergen så att man åtminstone kan sova på nätterna, ha en möjlighet att duscha, det minimum, och det har vi inte klarat. Sen tycker jag att vi ska fortsätta och vidareutveckla den här fria rörligheten, därför den har en potential. 14 miljoner människor i EU-blocket jobbar i andra länder och har haft en stor betydelse i utveckling. Jag tror att de studenter som är i andra länder har också skapat en början till en europeisk känsla som vi faktiskt behöver vidareutveckla. Så det finns frön där till någonting väldigt positivt. Men vi måste gå framåt och stödja det positiva inslaget i detta.
Mm. Tack så mycket. Tiden går fort när man har roligt, tänkte jag säga. Men vi ska få höra Annika Thor, författare, dramaturg, manusförfattare. Hon har kammat hem Guldbagge, Augustpris och Astrid Lindgrenpris, innehavare av stol nummer 11 i Barnboksakademin. Annika Thor, ordet är ditt.
Före detta innehavare av stol nummer 11.
Före detta.
Ja. Första gången jag såg en människa tigga var för 40 år sedan. Sommaren 1974 hade min blivande man och jag rest till Irland på semester. När vi klivit av båten i Dublin hamnade vi på ett torg där det nyss hade varit marknad. Bland halvrutna grönsaksrester och kringblåsande tidningspapper satt en ung kvinna med ett barn i famnen och framsträckt hand. Det var en chock för oss, två barn av 50- och 60-talens välfärdssverige och inte alls lika beresta som senare generationers unga. Att det fanns tiggare i Indien visste vi, men här, i ett land i Europa. Sedan dess har vi som alla resande svenskar vant oss vid att möta tiggare i avlägsna länder. Vi ger dem en slant och reser sedan därifrån. Men nu är de här, tiggarna som oftast kommer från Rumänien. Vi ser dem varje dag utanför matbutiken, i tunnelbanenedgången, i den lilla trappan mellan kaféet och frisersalongen. Vi kan välja att vända bort blicken, att leta efter ett mynt i fickan, att gå in och köpa en kopp kaffe och en smörgås åt den som sitter där, att nästa dag ta med något klädesplagg och ett par skor. Men vi kan inte undgå att förhålla oss till dem och till det faktum att de sitter där, i Sverige, i ett land i Europa. Vi kan inte heller undgå att förhålla oss till att det i Rumänien, ett annat land i Europa och i EU, råder så eländiga förhållanden för en del av befolkningen att det ter sig som ett bättre alternativ att sitta timme efter timme på en filt på en Stockholmsgata i snögloppet i december. Vi kan inte undgå att förhålla oss till tiggarnas mänsklighet, att bejaka den eller att förneka den. Vi har vant oss att betrakta fattigdomen på avstånd med medkänsla eller med likgiltighet. Vi skickar pengar genom hjälporganisationer eller låter bli. Men det är först nu de senaste åren som vi själva har blivit synliga i mötet med de andra, de mindre lyckligt lottade. Vi ser dem, men de ser också oss, gör sina iakttagelser och drar slutsatser av dem. När tiggarna först kom till Stockholm såg man dem ofta stå på knä med nedböjt huvud och knäppta händer som till bön. Nu verkar de alla ha upptäckt att fromhetens pås inte slår an några strängar i det sekulariserade Sverige och hälsar istället de förbipasserande med ett glatt hej hej. Mötet med tiggarna innebär att vi ställs ansikte mot ansikte, inte bara med dem utan också med oss själva, med våra egna inre gränser. Gränserna för vår empati och medmänsklighet. Vi tvingas att fysiskt konfronteras med det faktum att vi är gränslöst privilegierade i jämförelse med större delen av jordens befolkning och även med en stor minoritet i vår egen världsdel, Europa. Kanske förmår vi också ta nästa steg och inse att det kunde ha varit vi, du eller jag, som satt där på den hopvikta filten med en pappersmugg i handen. Vi kunde ha fötts på en annan plats till ett annat slags liv. Vi skulle fortfarande ha varit människor med mänskliga behov och mänskliga känslor. Vad kan vi göra med den insikten? Kan vi se den som en uppfordran till politisk och social förändring i Sverige, i EU och i världen? Kan vi se den som en påminnelse om att mänskliga rättigheter tillkommer alla människor oavsett hemland och ursprung? Kan vi förändra vår bild av oss själva och av de andra? Och kan vi ta konsekvenserna av det vi då ser?
Mm. Det var Annika Thor och du har lyssnat till PET Debatt. Vi är tillbaka första veckan i juni. Tack till alla er som har medverkat. Vi fortsätter vår webbsändning här och livestreamar. Så var med oss. Tack för idag.